Påsken är över och vi har med oss jättemånga goda minnen, tankar. Påskbudskapet har varit aktuellt för oss, Jesu död och uppståndelse. Ser man i kyrkoåret så heter den här söndagen Påskens vittnen. Vi har läst en text, den text jag läste för nattvarden är en av texterna för idag. Gunnar läste också. Det jag läste från första Petrus brev, det är en proklamation om den tro vi har, det arv vi har fått och prövningar och saker vi går igenom för att sen en dag ska det liksom fullbordas, va? Det är fantastiskt, det är det vi står i. En av texterna är från Johannes, jag ska inte läsa, jag ska gå in i en helt annan text sen, men jag bara tar lite för mina tankar inför den här söndags, började med söndagens texter. Det är texter från Johannes, Johannes 20, där Thomas tvivlaren kommer, och han var ju inte med när Jesus visade sig. Han kom ju lite för sent. Ibland kommer vi lite för sent. Och han, liksom, han träffar de andra lärjungarna och de säger att vi har träffat Jesus, han har uppstått från de döda. Liksom. Och Thomas säger, men jag tror inte, säger han, om jag inte får se honom. Och så kommer ju Jesus, och Jesus är ju som han är. Han tar emot oss i våra funderingar, våra tvivel. Och han visar sin sida och han visar sina hål i sina händer. Och Thomas får se det och känna på honom själv och komma nära Jesus. Och så blir han liksom styrkt i sin tro. Och sen säger Jesus det här som då, samma som texten vi läste från Petrus. Att salig är den som tror utan att ha sett. För vi ser ju inte Jesus för våra ögon. Vi tror. Vi skulle vilja se, vi skulle vilja vara som Thomas, eller hur? Komma riktigt nära så där. Men ändå finns vi i den här, vi är ju påskens vittnen du och jag. Vi är ju de som så att säga har fått budskapet med oss. Vi har kanske mer eller mindre tagit emot frälsningen och Jesus. Jag vet inte vad du är på din resa. Vissa har varit kristna i många år. Vissa kanske inte riktigt har kommit dit än. Och det är lite olika. Men någonstans så vill ju Gud att vi ska vara hans vittnen. Vi ska vara påskens vittnen. Inte bara påsken utan julens vittnen och pingstens vittnen. Och så här, vi ska gå med det här budskapet ut i den här världen. Och hur enkelt är det? Det är jättelätt att vara kristen och trygg och glad här inne i kyrkan. Och det är lite svårare där ute, eller hur? Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det idag. Jag känner på något sätt att röra vid det här. Hur är det att stå upp och tro och försvara sin tro och förklara sin tro för människor? Jag ska gå till en situation i apostlärningarna som vill ha lite som utgångspunkt. Och det är från apostlärningen 14. Och vi ska till staden Lystra. Paulus är ute och reser tillsammans med Barnabas. Och de är ju stad efter stad. Och det här var verkligheten för dem. Men jag tänkte in i det här, det är så lätt att vi läser Bibeln och vi tänker att liksom, Paulus han var så fantastisk. Och det var han ju verkligen. Men någonstans också läsa texten och tänk ifall det vore jag. Tänk ifall det vore jag som kom in där i staden Lystra liksom, så här, och fick vara med om det här som de var med om. Så läste. Följ med i texten när jag läser det utifrån det. Så vers 8 börjar vi. Vi får säkert hjälp här av Sara som är så duktig där nere vid apparaten. Ser man ju samma översättning. Det har vi säkert. I Lystra fanns det en man som från födseln var lam i fötterna och hade aldrig kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom. Och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst, res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lakaioniska, eller vad det nu heter. Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes. Eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade: människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden. Han som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Fastän de sa så var det med knapp nöd de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem. Från Antiochia och Ikonum kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Oj, vilken grej jag var med om sådär en dag. Kan du bara tänka dig? Vi får det en gång till. Ta ju batteriet. Så är det med teknikens under. Vi ska ha det så här som man har i skolan. Ni ska få lägga era mobiltelefoner i ett fack när man går in i klassrummet. Är det okej? Men det här var liksom en dag på jobbet för Paulus, så att säga. Och de här utmaningarna, så tänk att få leva sig in i det här, att det är det här vi på något sätt blir utmanade i. Att vi ska ta våran tro och vi ska vara vittnen och vi ska gå ut med den. Och vi behöver ha tro för att människor blir berörda till sina kroppar rent fysiskt. Han såg att den här mannen hade tro och han bad för honom. Och så fick han liksom kraft i sina fötter igen. Wow! Det är en konkret grej, är du med? Vi kan så lätt bli flummiga så här, vi tänker så här, åh, bara Guds ande kommer liksom så här, bara liksom härligheten kommer så löser sig alltihopa, amen. Men det är faktiskt konkret så, vi behöver samla tro för att faktiskt under och tecken sker. Vi har helande skola, vi jobbar med de här sakerna. Är du med? Vi vill utmana dig att bli ett vittne, om jag utmanar mig. Jag får säga det lika mycket till mig själv. Och sen när det här hade hänt då fick de ju alla på sin sida. Alla blev så här, wow, liksom, här har de gamla gudarna kommit. Liksom. Zeus och Hermes, alltså, och man refererar till en gammal historia där Zeus och Hermes besökte den här platsen. Och där de blev inte så väl mottagna, så de kunde inte göra det de kunde göra som gudar. Så att deras gudstro som de redan bar på, deras felaktiga tro då, den liksom kom till liv, förstår ni? När någonting hände, när det blev en rörelse, så kom deras tro till liv. Det de trodde på i sitt hjärta, det blommade upp och så sa de, men det är ju de liksom, skicka iväg, vi måste offra till dem, vi måste liksom så här, förstår ni? Och Paulus fick då gå in i nästa steg i sitt vittnande, att börja förklara och säga, men hallå, så här är det inte, vi är människor precis som ni. Och ta det nästa steg. Prata lite grann om vem är Gud och vad vill Gud. Och ge ganska så faktabaserad grund för sin tro. Vad är anden och då? Ja, men det är en del av det. Förvänta under och tecken. Först gå dit kanske. Förvänta under och tecken. Sen också kunna ge svar och förklara sin tro. I en tillvaro där man inte tror som de trodde. Och sen så, vad hände sen? Ja, sen mötte de ju världens motstånd där. De blev stenad. Kanske är det så att du och jag blir lite stenade ibland. Kanske inte bokstavligt, men när vi säger någonting som har med våran tro att göra, så får vi stenar på oss. Vi blir utsatta för kritik. Det är en del av det vi behöver förbereda oss på för att vara de vittnen som vi behöver vara. Då kom judarna där, då kom liksom de och fick folket med sig mot Paulus och Barnabas. Ibland kanske folk får med sig folk mot oss när vi går ut. Visst kan det vara så. Då är det gott att ha sista delen där som var. Men när lärjungarna samlas omkring honom. Alltså bara den lilla meningen. Vad tror du hände där? När han fick bröderna och systrarna runt sig igen. Be för Paulus. Styrka honom. Så fick han mod igen. Så han gick rakt in i getingboet en gång till. Va? Det finns så mycket i de här verserna. Av livet. Och jag tror vi kan verkligen läsa Bibeln. Och vi har fått Bibeln mycket till att vi kan leva oss in i och se. Hur kände han i de här olika lägena? Varför tog han inte chansen när han blev så populär där? Jag menar, det här kunde ju öppnat vägen för Barnabas och Paulus. Liksom att få pengar och kvinnor och berömmelse. Allt möjligt säkert. Det gjorde de inte. De hade en karaktär fostrad i sina liv. Nej. Stopp nu. Vi är människor precis som ni. Och sen sätta ord på det. Ja, det finns många bitar i det. Jag tror så här. Jag ska komma till den här biten i mitten. Jag tänker inte prata så mycket om undret i början och den här förväntan. För jag tycker vi berör det en del. Utan vi pratar om den här biten med att de behövde förklara och vara tydliga med vad de trodde på. Ge skäl för det. För jag kan känna så att det här är ett sånt område med fight på i Sverige idag. Vi har en tanke om väckelse. Vi tänker att när en helig ande kommer och rör upp saker så kommer väckelsen i Sverige. Och jag tror vi har en bild på en väckelse som var. Vi har en bild på Jesusväckelsen på 70-talet. Vi har en bild på frikyrkoväckelsen kanske i början på 1900-talet. Och då är det faktiskt så att det är lite annan situation idag. För folk då var så att säga fyllda med Guds ord. Var fyllda med en kristen erfarenhet. Är du med? För man hade levt i ett kristet samhälle. Man hade gått då i söndagsskolan. Man hade nästa söndagsskola i skolan på den tiden. När jag var liten så sjöng vi ju psalmer och allt det här, va? Är du med? Och man hade med sig detta. Men de människor vi möter nu och framöver har väldigt, väldigt lite av en kristendomsgrund i sina liv. Förstår du skillnaden? Som vi har förväntan att människor ska vara som på 70-talet där man faktiskt hade bra mycket mer av kristendom med sig, så kommer vi nog bara att bli besvikna. Utan vi behöver tänka att det kanske är ännu mer likt situationen Paulus och Barnabas hade i Lystra. För de hade ingen grund i kristendomen överhuvudtaget. Är du med? Och det här tycker jag är spännande. För att vi går till den här biten. Vi tänker så här, det är på något sätt som att i vårt samhälle så är det finns två liksom rotsystem då. Det fanns det här rotsystemet som var grundat i kristendomen. Med Gud som skaparen, Gud som hade en tanke, en plan för varje människa, Gud som hade koll på läget och som var ansvarig, fader och allt det här, va. Ett annat rotsystem som finns i vår tid idag, det är ju så att säga humanismen. Med en tanke att människan är i centrum. Människan är alltings mått. Människan är den som avgör och bedömer och slutligen bestämmer. Så du som kanske uppväxt i ett kristet hem, du kanske har liksom, du har med dig det här från början att Gud tar hand om allt. Jag kan alltid gå till Gud och be. Jag kan liksom leva mitt liv. Det finns en plan för mitt liv. Det finns ett värde i mitt liv för att det finns en Gud. Och så kommer man ut i utbildningsvärlden idag i samhället. I den grunden. Och där ser man så här. Där finns inte de tankarna. Eller hur? Utan där är det människan som är liksom måttet på. Vad är rätt och vad är fel? Ja, det får du bestämma själv. Vad är liksom rätt moraliskt? Vad är rätt att göra och inte göra? Ja, det får du bestämma själv. Det här är liksom grundat på humanismen, och vi tänker på mänskligt goda. Vi tänker på att det gemensamma goda får bli bra. En sån grund. Och någonstans så att leva som kristen i den här världen gör att man hela tiden bollas mellan de här tankesystemen i grunden. Är du med på min tanke? Och det är lite jobbigt, eller hur? Hur många är det inte som... Ibland säger vi så här då, att nu har de börjat plugga så här, och nu liksom kommer, nu blir det svårt och liksom så här, va? Och så blir det nästan på något sätt, vi vänder oss mot att man ska utbilda sig, för att vi vet att vårt utbildningsväsen är sånt här. Nej, det handlar inte om det. För Gud har inget problem med vetenskap. Alltså är du på den här sidan då, om den här sidan är vem Gud är, då är så, vetenskapen kommer ju bara bekräfta Guds skapelse, vem Gud är och vad Gud har gjort. Är du med? Medan man säger till våra elever när de kommer till skolan, så säger de så här: vetenskapen är det vi tror på nu för tiden. Förr trodde man på Gud, men det har vi lämnat nu, eller hur? Det är så det låter. Sitter ni kvar i de där gamla tankarna som fanns förr? Nej, men idag är det så här, vi har blivit moderna människor nu, så nu tror vi inte på det där längre. Och så kommer lille Pelle där, han har hört om mamma och pappa att liksom, Gud har ju skapat hela världen och liksom allting är ju bra liksom. Och Gud har ju kollen, och så kommer man till skolan och så säger de till honom så här att men det finns ingen Gud, för att det trodde man på förr. Det här är liksom barnets konflikt det här, men du och jag som vuxna, vi lever också i den här konflikten. Och någonstans är vi människor sådana att om vi har en inneboende konflikt liksom så här i våra liv, rätt som det är så väljer vi. Vi skippar det ena för det andra. Det liksom ligger som ett psykologiskt försvar. En kognitiv dissonans. Ja. Det kan du slå upp, det är en psykologisk term. Du vet det som jag står på Melker, jag står på Saltkråkan när jag var liten, ni som är gamla nu på Saltkråkan är. Melker stod med ena foten i båten och andra på bryggan liksom, så. Och så åkte båten ut så här. Ja, men så är det att stå i världen idag. Jag försöker liksom hålla ihop humanismen med min kristna tro liksom så här. Det måste ju finnas ett sätt liksom, va, så här, va? Ja, men det är säkert samma sak. Det hör liksom ihop, det går säkert att få ihop det liksom. Och så känner du att det är bara det. Chris som kan sy, hon tittar på sömmen på mina byxor nu. Så långt isär jag kan komma. Till slut så måste jag ju välja sida liksom, annars ramlar jag i spat. Och den här konflikten är jätteverklig för oss idag i Sverige. Eller hur? Vi måste se det. För börjar vi blunda för det, då kan vi inte möta argumenten heller. Antingen blir vi då sådana att vi blir så överandliga som blundar för verkligheten på något sätt och kan inte möta det. Men jag tror att Gud vill utmana oss att vi måste ha kraften till under och tecken. Men vi måste också ha argument. Vi måste kunna det som apologetik betyder. Vi måste kunna förklara och försvara våran tro. För vi blir liksom... intimidated. Vi blir liksom, vi skäms för, vi blir skrämda till att prata inte om din tro. För det är ingen som tror på det längre. Men jag tror ju. Ja, jag tror att vi behöver inta ett område här. Vi behöver kunna prata om vår tro, sätta ord på det. Varför är det rejält att tro på Gud? Vi behöver hjälpa de unga idag. Vi behöver hjälpa dem på kristna skolan. Vi behöver hjälpa dem i församlingen. Vi behöver hjälpa dem i samhället. Att det här är verkligheten. Så ser det ut. Hur hittar jag argument för min tro? Vet ni vad ordet, årets ord i Oxford Dictionary var förra året? Någon som vet det? Ett nytt ord som man kände var laddat med tidens anda, höll upp säga, eller som var populärt. Det var ordet post-truth. Alltså efter sanningen. Vi är i en tid nu som är så att säga efter sanningsbegreppet är skrotat. Och det förklaras så här på Wikipedia. Det är ett ord som relaterar till eller betecknar omständigheter där ett objektiv fakta påverkar den allmänna opinionen mindre än känslor och personliga uppfattningar. Det såg man som ett tidstecken, eller vad man säger. Att till exempel Brexit, det som hände, det påverkades mer av allmänna opinionen, sociala medier och såna här saker än faktiska fakta om vad som är sanning. Det fanns också i presidentvalet i USA där det var mycket så att säga känslomässiga saker som styrde istället för att det faktiskt var fakta som styr. Och det här är en tid vi lever i. Människor är mer styrda av känslomässiga saker än sanningen. Så man till och med myntat och uttryckt att det finns ett uttryck att vi lever en tid som är liksom efter sanningen. Bara för att Oxford Dictionary har sagt det så är det inte sant, va? Eller hur? Utan det kanske snarare är så att vi kommer in i en tid där det kommer att bli viktigare att kunna avgöra vad är sanning? Vad är sant? Det kommer att bli viktigare att kunna ge skäl för sin tro. Men varför tror du så här? Du kommer komma som från månen. Folk kommer tycka det är jätteintressant. Du kommer säga, jag är kristen. Jaha. Liksom. Vet nästan ingenting. Då behöver vi kunna berätta, vad är det att vara kristen? För att jag tänker så här, för 15 år sedan var det ungefär så här att då visste alla vad kristen var. Det var som ett skällsord, det var lite jobbigt och pinsamt. Idag är det nästan inte pinsamt att vara kristen, det är nästan exotiskt. Det är så folk tänker så här, men vad spännande. Jag var på en fest, jag hade en svåger som fyllde år och hamnade bredvid en bordsdam där. Och vi satt där och så skulle man samtala med henne liksom så här. Vad jobbar du som, sa hon så här. Ja, så är jag pastor i en församling. Va? Vad spännande, sa hon. Jag har aldrig talat med en pastor. Vad gör du? Och jag kände så här, ja, jag berättade vad jag gjorde liksom så här. Ja, men det gör nästan jag också, sa hon. Vad gör du då, sa jag till henne då. Jag är sjuksköterska, sa hon. Ja. Så vi hittar vägen in att vi gjorde ju nästan samma saker. Det var nästan som Paulus och Barnabas. Vi är samma som ni. Ta det lugnt och lugnt och lugnt och lugnt. Är du med? Så vi sitter och pratar om att hjälpa människor och jobba med flyktingar och olika saker och så här. Och så börjar tala lite om Gud och så här. Så jag tror att det finns en tid där vi måste kunna tala om de här sakerna och kunna sätta ord på det. Jag tror det kommer bli jätteviktigt. Och folk kommer säga, men det finns ju ingen sanning nu för tiden. Liksom, har inte alla religioner samma kärna? Liksom, så här. Ja, men alla religioner är ju bra. Alltså, om man tittar på varje religion så har de någonting gott. Va? Om man tar summan av varje religion så är det att vi ska älska varandra, göra gott mot varandra. Så alla religioner måste ju vara sant. Och då kanske du och jag sitter där och säger så här, det kanske är så. Är det så? Lars, är det så? Nu blir jag lite osäker här. Är du med? För att vi tänker så här, men anden måste komma, det måste bli lite rörelse, lite härligt så där. Annars kan inte jag liksom arbeta. Och så får du ett argument och känner du så här, jag vet inte vad jag ska svara liksom så här. Eller någon säger så här, men allt är nog nästan sant liksom. Ja, det är det kanske. Nej. Eller som jag, man ställer frågan så här, man måste ju ta ställning i livsåskådningsfrågor. Nej, det måste man väl inte. Det är liksom den allmänna uppfattningen idag. Man måste väl inte ha någon tro. Nej, jag vet inte. Varför ska man inte ha någon uppfattning? Någonstans så grundar man sitt liv på en livsåskådningsuppfattning. Nej, inte jag. Alltså, nej. Okej. Okay. Liksom, finns det inget liksom i det här? Finns det liksom ingen sanning då liksom? Nej. Okej. Okay. Hur mycket pengar har du på bankkontot? Jag har jättemycket pengar. Jag känner att jag har så mycket pengar på min bank. Jag känner att jag har jättemycket pengar. Okej, hur mycket har du då? 25 kronor. Ja, det är ju en sanning. Alltså, vi förhåller oss till sanningar med vissa saker. Är ni med? För jag frågar dig hur mycket pengar på banken. Hur många barn har du, Sven? Liksom så här. Ja, jag har massor med unga. Liksom så här. Nej, men du har ju ett visst antal barn, eller hur? Det är ju liksom ingen som reflekterar över det. Men när det gäller liksom min livsåskådning, med kärnan i mitt liv, så säger jag, det behöver man väl inte bestämma. Nej, men man formas ju av någonting ändå. Är inte allt samma sanning i botten? Nej, men kom igen. Det kan ju inte vara så, eller hur? Det är ju liksom en omöjlighet. Okej, alla religioner är samma. Vi säger det. Alla religioner har ett kärnbudskap. Ja, du får det argumentet på en fest. Men okej, så vi får bara titta på det här lite grann. Så här. Vad säger liksom buddhismen? Vad är liksom målet för buddhismen? Och så här? Ja, det är ett allmänt utslocknande, en allmän tomhet. Att liksom, vi ska så att säga, upphöra med känslor, med lidande, med glädje, med plåga. Och så en dag så kommer allt det här att upphöra. Och det blir en tomhet som är ganska opersonlig och tom. Det är buddhismen. Ja. Hinduismen. Det är lite liknande. Det är också att jag genom en mängd cirkelrörelser i många liv så att säga, kommer att uppstå i en brahman, i en ganska en personligare liksom storhet av att förenas med världsalltet. Det är målet. Okej? Okay? Går de här två förena? Ja, de går förena lite grann. Så här. Det är nästan liksom samma sanning. Liksom, va? Med judendomen. Ja, det är ju att det finns en personlig gud som så att säga har en plan för verkligheten. Så en medveten gud som man kan närma sig genom bön och så vidare. Islam, vi tar det lite kort. Gud är en person. Det finns ju likheter här mellan judendom, kristendom och islam. Är de samma liksom? Det är ju ändå en gud som ska döma, och det finns ett evigt liv, det finns en fortsättning, det finns en plan. Kristendomen, grunden i kristendomen är ju egentligen att Gud håller på att upprätta en fallen skapelse och ställa tillbaka den i en fullkomlig ordning där vi som personligheter finns kvar i en evighet. Man kan ju in jättedjup på det här, djupare på det här. Det här var lite slarvigt igenom, men ändå. Och så kan man säga frågan så här, okej. Okay, har alla världsreligioner samma mål? Nej. Vi måste ju ta ställning. Vad tycker jag i det här? Nej, jag tror inte alls. Nej, okej. Okay, då är den ställning du tar att det finns ingen mening med någonting som sker. Och ingen moralisk kompass för något, utan du kan bara göra precis vad du känner oberoende av alla andra människor runt omkring dig. Är det det vi vill göra?
Jag bryr mig inte.
Nej, det kan man ju också välja som ett alternativ. Men det är ganska lätt att få ett samtal att vara. Vi behöver ta ställning med de här sakerna. Och vi kunna presentera, vad är det Jesus har gjort? Vad är det Gud står för? Vad är planen med ditt liv? Jag tror det här är grunden till en väckelse. Fast den kommer inte att bli riktigt som den vi tror att den har varit. Jag kan börja prata om personen Jesus, vem är han? Jesus, han gör ju väldigt exklusiva anspråk, va? Han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Det är superutmanande i dagens tid. Vågar vi ställa oss bakom honom och stå med honom i de utmanande? Ja, det tror jag också. Vi kan inte bara stå där som blåögda, utan vi behöver också kunna ge skäl att vad är det Jesus har gjort. Påsken, håller hans död och hans uppståndelse, finns det skäl att tro att det är så? Vi bör jobba med de här frågorna, kunna försvara det, kunna tala om det. Vad står det för? Vad är det? Jag tror inte på det här att vi ska falla undan och säga att Jesu död och uppståndelse spelar egentligen ingen roll. Eller hur? För det är kärnan, det är fundamentet i det vi tror. Men varför är det viktigt då? Ja, det kan inte jag riktigt förklara. Det håller inte. Vi behöver lära oss att förklara det. Varför är det här viktigt? Jag går inte in på att förklara varför det är viktigt nu. Men jag tror det är viktigt. Vi går in på det här i det här bibelstället som vi tittar på från Lystra. Vers 15 så står det så här. När de kom in där och de hade sett där undret och de ville så här upphöja Paulus och Barnabas till att vara någonting där. Så säger de så här: människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. De börjar med att identifiera sig med den som pratar med dem. Precis som jag hade i det här samtalet. Men jag jobbar ungefär med det du jobbar med. Och så fick vi, jag kunde ju svara att hon, den där sjuksköterskan, satt bredvid där. Nej, det gör du verkligen inte. Är du med? Men hitta så här en sätt att kommunicera. Vi är människor som ni. Hur identifierar vi oss med andra människor? Vad ser vi vad andra människor gör, vilka de är? Vi predikar det glada budskapet för att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i den. Att vi kan gå tillbaka alltid till skapelsen. Vi ska få tre punkter så att säga. Vad kan vi alltid gå i vårt samtal med människor? Vi kan gå alltid tillbaka till skapelsen. Tror vi att vi kommer ur intet så att säga, ur slumpen? Eller tror vi att vi är skapade? Det är nyckel. Jag tror att jag är skapad av Gud med en mening. Tror inte du att finns en mening i ditt liv? Finns det någon plan? Finns det en tanke? Ibland kan livet vara så raserat så att självförtroende och känsla vem man är raserat i människans liv. Men oftast finns det en uppfattning i människans liv att men det finns någon mening med mitt liv. Jag tror det är för att Gud har skapat dig. Och Gud har lagt ner det som någonting i varje människa. Jag tror att han har skapat den här jorden och skönheten, det vackra vi ser. De pratade till och med om maten här. Ska han skapa himmel och jord och allt som är i dem? Han har gett regn och tider med goda skördar och fyller era hjärta med glädje över maten ni får. Allt det här som är meningsfullt för vanliga människor, att få vara mätt och känna sig nöjd, få vara tillfredsställd, få skörd, få lön för sitt arbete, att det upplevs som en glädje, det talar för mig om att det finns en meningsfullhet, det finns en Gud, det finns någon som har lagt ner någonting i mig. Skapelseperspektivet är jätteviktigt. Så det ena med skapelseperspektivet är att jag har fått någonting av Gud. Och det andra är att jag faktiskt också är skapad av någon som då har en viss rättighet över mitt liv. Eller hur? Om du är skapad av någon så är du ju den tack skyldig. Eller? Därför kan det vara bättre att tro på slumpen då, liksom så här, för då är man ju inte tackskyldig till någon. Man har ingen att vara tacksam för sitt liv. Har du skapat någonting så får du faktiskt lov att göra sönder om du vill, eller hur? Jag använder Lars som exempel. Lars har byggt en ny fågelholk och den blir fel, det blir för litet hål. Så nötskvättan går inte in där. Då får ju han göra sönder den. Då kan inte Magdalena bli arg på honom för du gjorde sönder den, eller hur? du får faktiskt behandla den hur du vill. En konstig bild, men om vi är skapade av Gud så faktiskt Gud göra vad han vill med oss. Han har en viss rättighet in i våra liv. Det finns ett allvar att vara skapad. Det finns en fantastisk förmån och det finns också ett allvar. Det andra som hör ihop med det här, det är så här, vad är det att vara människa? Skapelsen, det ena punkten alltid kunna prata om med människa. Det andra är att vara människa. Att en människa har ett samvete. Vad är det som gör att man har dåligt samvete för vissa saker? Det finns en sån otrolig utrotning idag över saker som man skäms för, saker som man blir generad över, att det skulle vara liksom någonting vi har fått av kulturen, av samhället runt omkring oss. Man försöker utrota allt det här, är du med? Medan jag tror att det faktiskt ligger nedlagt i att vara människa. Att vissa saker blygs över. Vissa saker känns rätt. Vissa saker känns fel. Och jag tror att det kommer av att vi faktiskt är skapade av någon. Det är liksom, det är nedlagt i mig. Sen kan det finnas ett lager av saker i mig som andra människor har lagt på mig. Absolut, så är det ju. Jag tror att det är en kombination av den kultur vi lever i, men också att det faktiskt finns något djupt inom oss. Och det här är ett gudsbevis, skulle jag vilja säga. Jag tror börjar man prata om det här, så om man kommer på den nivån, ofta vill man inte ens prata om detta. Men det kanske är det här, det är betydelsefullare än både mycket pengar på banken och hur många barn jag har för mitt eget liv. Är du med? Jag tog ju det som exempel förut. Syftet med oss, så säga, är det bara meningslöst att äta, skita och jobba? Eller finns det en mening i det? Finns det en mening att skaffa familj? Att bli kär? Ja, det är bara biologi, förstår du. Det är bara hormoner. Kärlek, det är bara hormoner. Det är bara att läsa artiklar idag. Det finns ju jättemånga artiklar om det. Nu kan man läsa precis vad hormoner är i våra kroppar. Så vet man att det är egentligen meningslöst alltihopa. Du kan lika dra ner rullgardinen och gå hem och lägga dig. Liksom. Det är ingen problem. Eller så är det faktiskt... Men hur skulle Gud gjort annars om man inte skapar något signalsubstans i våra kroppar så vi skulle kunna få uppleva det han har skapat oss till, eller med? Det kan vara Gud som ligger före biologin, eller? Hela hormonlivet kanske är Gud som har skapat det. Wow! Den sista punkten, skapelsen och människan, och det sista som de också liksom går in på här, det är historien. Det är väldigt kortfattat här. Jag skulle tro att de pratar lite längre än de här tre verserna i den här bibelsammanhanget, va? Du kan läsa här Apostlagärningarna 17 där Paulus är på Areopagen. Han har samma sak där. Han pratar om skapelsen, människan och historien. Vad ser vi för spår av Guds verksamhet i den mänskliga historien? Vad ser man för spår av Guds verksamhet i ditt liv? Jesus var en historisk person. Det är också frågasatt idag. Men de flesta vetenskapsmän är ganska överens om att det är klart att Jesus fanns. Att Jesus var en verklig person. Det är de här liksom, är han född av en jungfru? Uppstod han från de döda? Alltså det finns sådana här saker som blir liksom sprängstoff i berättelsen rent historiskt. Där man kanske får lägga till tro då. För det finns olika uppfattningar om det. Men att Jesus har funnits. Att kristendomen har funnits är ganska uppenbart eftersom det är världens största religion. Är du med? Vad har växt fram ur den kristna tron? Ja, det har växt fram en humanismen. Har ju växt fram kanske på ett sätt ur den kristna tron, kan man säga. Alltså människovärdet, den positiva delen av humanismen. Är du med? Att människan är värd någonting för att hon är skapad. Det har ju också växt fram. Det finns egentligen jättemycket att hänföra till historiskt som vi ser kristendomen har bidragit med. Man behöver inte bara ta debatten om korstågen och allt det hemska som hänt. För människor har gjort saker i Guds namn som har varit väldigt fel. Men det finns också många positiva saker i historien där vi faktiskt har saker att komma med. Kärnan i evangeliet. Där finns liksom en nyckel att bryta igenom i varje människa, tror jag. Gör det. Situationen där i Lystra, det var en tuff situation för Paulus. Och det är en tuff situation för ganska många kristna runt om i världen idag. Men kanske inte för oss här uppe i Europa. Jag vet inte. Eller så tar vi det inte riktigt på allvar. Kristendomen växer så det knakar runt om i världen idag. I Asien, i Afrika, i Sydamerika. Är det så att Europa ska bli en, ska det, vi gå samma öde till möte som Nordafrika gick en gång? Det är ju faktiskt så att det finns områden som varit kristna som inte är kristna idag. Det är värt att tänka tanken. Sen kan man få lite olika statistik vad man tittar på, så att säga, va. Men eller har vi inte förhållit oss riktigt rätt till det vi ser, till det vi har? Är det så att Gud vill utmana oss i våran tro ännu mer? Att vi har blivit lite bekväma? Jag tror vi behöver kunna försvara, förklara. Det är under och tecken, det är försvara, förklara och det är att vara beredd att offra, som det här innebär. På palmsöndagen för 2 veckor sedan så bombades det 2 kyrkor nere i Egypten. Förfärliga händelser. Människor dog när man gick på gudstjänst. Vi ska få se ett klipp. Vi vill plocka fram någonting av vad som är verklig kristendom, vad som verkligen kan övervinna. Det här är en talkshow i Egypten. Han, mannen som sitter där med kala gässan, han är en programledare som är välkänd i Egypten. Han är inte en kristen man, men han får en intervju där. I andra delen av bilden, där ser du en kvinna som sitter, hon har micken framför sig. Hon är änka till en man som dog på palmsöndagen för 2 veckor sedan i Egypten. Och du ska se vad hon säger. Nu är det på engelska det här, eller ja, det är på arabiska, men du får text på engelska. Jag vet inte om det är någon som behöver tolkning. Vi kan försöka tolka lite efteråt, men vi kan väl kika på det här. Hon säger där att det starkaste hon säger att hon förlåter, men att hennes man blir då dödad i den här attacken, att hon förlåter den som gjorde det. Hon uttrycker att hon säger så här: tänk till de som gjorde det. Tänk, han var oskyldig. Använd hjärnan ungefär. Tänk, vad är det ni gör mot oskyldiga människor? Vad är logiken? Vad är tanken i detta? Och den här programledaren då som blir tyst i 14 sekunder eller vad det står i tidningsartikeln om det här, där han så att säga, han har inte ord. Jag menar att han brukar aldrig vara tyst i 14 sekunder i sina program. Han bara säger att de egyptiska kristna, de är gjorda av stål. De är gjorda av en annan, liksom, annan materiel. De är annorlunda. De är annorlunda. Det här är ett vittnesbörd. Det kanske är det starkaste vittnesbörd vi kan ge, när vi kan förlåta, när vi blir oskyldigt också påhoppade. Vad kanske det lärjungarna gjorde runt Paulus när han gick in igen. De kanske uppmanar Paulus, men förlåt dem. Kom igen, lämna det där. Lämna oförrätten du har fått. Lämna det och gå in igen. Följer uppgiften. Mm. Jag tror det finns en utmaning till oss idag. Vi ska vara glada. Jag vet att hade det varit några evangelister till runt omkring här, hade de sagt att men det skände så mycket positivt idag. Ja, det gör det. Vi ska inte förringa det. Men vi behöver också ta utmaningen på allvar. Det finns en bönerörelse runt om i vårt land. Jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt också att tänka till. Hur kan jag förklara och försvara den tro jag har fått? Vad finns det i det? Vad finns det för skäl? Det finns goda skäl till min tro. Kan vi lämna den här kritiken av varandra och pressen som ibland vill komma över oss för att det är så mycket sånt i samhället? Kan vi förlåta de som har gjort fel mot oss och vara så att säga av en annan substans? Så är det kärnan. Det är den utmaningen vi har fått. Herre, vi tackar dig för den tro som du har gett oss, Herre. Tack Jesus för att du är trons upphovsman och fullkomnare. Tackar dig Jesus för allvaret i det du har gjort. Att det går inte att blanda med någonting annat. Det går inte att släta ut och se som att du gjorde goda gärningar och du var en fantastisk man. Utan du offrar ditt liv för oss, Herre. Tack Herre för att du tränar oss och låter oss få gå det lopp som vi ska gå var och en, Herre. Få vara vittnen för dig, Herre. Få vittna om din död och din uppståndelse, om det liv som du har gett oss. Genom förlåtelse, genom att kunna argumentera, genom att kunna ta fasta på det som är viktigt, Herre. Tack Jesus, prisa dig för det. Ber att du utmanar oss var och en här att bli seriösare i vår tro, i allvaret i det, Herre. Tack för att vi också ska få se människor vändas till dig, Herre. Att du ska sända oss in i situationer likt Paulus och Barnabas där vi får stå upp för dig. Vi får stå upp för din kraft, dina under och tecken. Vi får stå upp för din logik, Herre. Och vi får stå upp för modet att kunna förlåta och gå vidare. Vi ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen.